Podplay.
För många är loven också läsningens tid. I Studio DN idag ser vi tillbaka på årets utgivning. Vi plockar russinen ur kakan och dyker ner i några titlar. Vad säger böckerna om tiden vi lever i? Välkommen, jag heter Sanna Thorén Björling. Jag vill alltid läsa mer. Jag tycker det är så svårt att hitta längre stunder av lugn och ro. Antingen är det måsten eller så är det andra människor eller mina egna tankar som pockar på. Men den där längtan efter att läsa, den är också härlig. Och när jag går på stan så är det böckerna som jag flyr till och där kan jag stå och vända på titlarna. Idag har vi med oss Åsa Bäckman som är biträdande kulturchef på DN. Välkommen!
Tack så mycket!
Du läser ju väldigt mycket i jobbet, men ser du läsningen som jobb eller nöje?
Det är nog nästan svårt att skilja dem åt, men när jag bara läser bara för nöjes skull, då läser jag nog ännu mer avslappnat kan man säga. Och när jag läser för jobbet, då sitter jag ju ofta och har en penna bredvid och antecknar små saker i marginalen. Så det är lite skillnad.
På samma sätt som jag tycker det är spännande att fråga författare om hur de gör när de skriver, så frågar jag dig nu då som proffsläsare. Alltså hur gör du när du läser? Finns det någon, har du någon tid på dygnet som är din bästa lästid och hur länge kan du läsa i sträck och lite sådär?
Väldigt bra på morgnarna när man är väldigt pigg. Somnar lite för snabbt på kvällarna, så då brukar jag inte orka läsa. Tåg är helt underbart, bästa läsplatsen som finns. När jag proffsläser, då gör jag ofta små anteckningar i kanten, gör så utropstecken, frågetecken, stryker under saker för att jag ska kunna komma ihåg hur jag uppfattar boken.
Vi ska prata om årets utgivning, framförallt den skönlitterära. Första frågan då, var det ett starkt eller svagt år?
Alltså jag tycker det är så intressant, för i början av varje år när man tittar fram på de böcker som ska komma, då tänker man alltid så här, men det här känns väl ändå som ett lite svagt bokår. Och sen när de här 12 månaderna har gått, om man tittar tillbaka, då känner jag nästan alltid, men det här var ju ändå ganska rikt år. Och så tycker jag det faktiskt har varit det här året också.
Om man tittar då på den svenska utgivningen, går det att se några teman eller områden som svenska författare verkar intresserade av?
Alltså det är ju fortfarande ganska stort fokus på alltså relationer, kärleksrelationer, familjerelationer. Men jag tycker också att man under de senaste åren har sett allt fler böcker som handlar liksom om människan och naturen. Eller människan och klimatet. Alltså som att författarna på olika sätt bearbetar klimatförändringarna och också den här känslan av hur beroende vi är av naturen. Man kan till exempel se Kerstin Ekmans Löpa varg som kom nu under det här året. Det är en typisk sån roman som handlar om en äldre man som är jägare. Och den liksom beskriver hans förhållande till detta med dödandet av djur. Hela den här liksom interaktionen med, mellan människa och natur på ett väldigt fint och lite så här gammelmans sätt. Och den tror jag är ganska typisk för någon slags medvetenhet om att vi, hur beroende vi är, men också att vi håller på att förstöra det vi har runt omkring oss.
Mm. Så om du får välja ett par andra svenska titlar, nu har vi Löpa varg, Kerstin Ekman. Finns det något annat i den svenska utgivningen som du tycker sticker ut här?
Alltså jag var ju väldigt förtjust i Elin Kullheds Eufori, hon som vann Augustpriset. Det är hennes första vuxenroman och den handlar om den amerikanska poeten Sylvia Plath. Och Sylvia Plath är en av de mest omskrivna författarna i världen, ska jag säga. Och hon dog på ett väldigt dramatiskt sätt genom ett självmord. Hon stoppar huvudet i en ugnslucka medan hon hade gett barnen mjölk och bröd, tror jag. Så att hon är en mytologisk gestalt som folk har otroligt starka känslor för. Och ändå vågar sig Elin Kullhed på att skriva en roman om henne. Och det låter ju helt dödsföraktande, men hon går i land genom det, med det genom att skriva som en enormt vital, så här, språklig fantasi om Sylvia Plath, som faktiskt känns som Sylvia Plath, som man kan ungefär tänka sig att hon var.
Fantastiskt. Vilken typ av läsare tror du skulle uppskatta den här boken?
Ja, jag tror nog att faktiskt de flesta runt omkring mig som har varit förtjusta i den faktiskt har varit kvinnor. För den kretsar mycket runt alltså moderskap och moderskap som står liksom i någon slags konflikt till skrivande.
Mm. Löpa varje dag som handlar om en äldre man. Vem kan läsa den?
Ja, men den tror jag att man kan läsa. Både könen kan läsa den, tror jag. Den kan nog alla, alla bli så här, tagna av.
Om man ser då på den översatta litteraturen, där det kanske är svårare att se teman för att det spänner över hela världen. Men om du tänker på dina egna läsupplevelser, vad har varit störst där då?
Ja, jag har några som har varit, tycker jag, fantastiska under året. Dels är det Douglas Stewarts Sugar Bean, som handlar om en ung homosexuell pojke som är uppvuxen i ett stenhårt gruvsamhälle utanför Glasgow. Och han bor där tillsammans med sin mamma som är alkoholiserad. Och de har en otroligt liksom fantastisk relation som både är förtvivlad men också väldigt kärleksfull och stark. Och hans mamma, hon är en sån där som vinglar fram på, i det här gruvsamhället på gatorna där i så här minkpäls och höga klackar. Och de här granndamerna där står liksom och är väldigt så här skeptiska till henne. Och, men han borde, den här pojken borde älska den mamman och skäms för henne och samtidigt är stolt över henne. Den är otroligt, den är jättestark verkligen. Sen så tycker jag också, Natalia Ginzburg är en italiensk författare som dog 91. Och hon har varit översatt till svenska tidigare, men nu har man börjat översätta henne igen. Och hon har skrivit en roman som heter Familjelexikon, som är nog hennes liksom största bok. Där hon porträtterar sin egen familj i Turin genom deras sätt att prata. Och när man liksom läser den här boken, då inser man hur mycket en familjs sätt att prata, så här ordvändningar, anekdoter, minnen, liksom hur man traderar saker inom familjen, hur mycket det skapar en familj. Och den här är både så här dråplig och melankolisk, en väldigt fin och väldigt udda självbiografi. Mm.
Vi ska prata mer om boktips, men vi ska ta en liten paus och så ska vi prata mer om bokgivningen och också årets debatter och vad vi kan se fram emot. Studio DN idag, vi har med oss DNs biträdande kulturchef Åsa Bäckman. Vi pratar om årets böcker. Du, Åsa, en del författare, de har verkligen förmågan att med sitt språk skapa helt egna världar som man liksom sugs in i. Det kan vara en rytm eller någon meningsbyggnad eller det blir som ett flöde eller någon ton. Du har ju varit inne lite grann på det när du har beskrivit de här böckerna hittills. Men vilka författare eller verk tycker du sticker ut här om du ser på det året som har gått?
Ja, men då så skulle jag ju då säga Elin Kullied igen, som verkligen är så extremt liksom dynamisk och jättevital språkligt. Sen så måste jag också säga Karl-Ove Knausgårds Morgonstjärnan, den som kom i våras, den har också något sånt där härligt flöde. Alltså där beskriver han, man följer några personer i och runt Bergen kan man säga. Där man följer några olika personer som delvis vävs ihop. Och det känns som att det här utspelar sig, det är sent på jorden. Naturen, här kommer naturen tillbaka, börjar bete sig undligt. Krabborna börjar gå upp på land. Alltså det är någonting som är fel. Och i alla de här berättelserna, det som är gemensamt med för dem, det är att ovanför det som händer i dem så strålar en väldigt, väldigt stark stjärna. Och det här känns som så här ödesmättat, lite magiskt och oroande. Och den här boken fångar så himla starkt, tycker jag, en känsla som man har inför världen idag. Att vi står inför något sorts hot. Och han skriver fram det med sig, han har ju ett väldigt flödande språk. Så att den har den där språkliga vitaliteten. Mm.
Du nämnde en av årets augustpristagare, Elin Kullied. En annan är ju Nils Håkansson som fick priset för Dolda gudar. Den handlar om översättningar. Och ibland så tänker jag så här, man försöker läsa på originalspråk för att man kanske vill öva på det språket. Och man kanske tror att en bok är bättre i original. Å andra sidan så kanske man faktiskt missar saker för att man inte kan det där språket tillräckligt väl. Vad säger du? Hur förändras en bok av att översättas?
Ja, den är ju helt beroende av en översättare som förmår höra liksom varenda tonfall. Som till exempel den familjelexikon som jag pratade om nyss. Den bygger ju så himla mycket på ord och ordsvalörer. Och där är Johanna Hedenberg, tror jag hon heter, som har översatt den. Hon har gjort ett fantastiskt arbete. För där känner man, det känns som att den är skriven på svenska. Trots att den verkligen handlar om det italienska språket. Så den hade nog varit helt förstörd om den inte hade haft en sån skicklig översättare.
Makalös prestation.
Absolut.
Vi ska ge några fler tips alldeles strax. Men vi ska prata lite om debatter också. Du brukar vara bra på att dra igång debatter om litteratur. Förra året hade vi ju ett exempel i debatten om hur bra Lydia Sandgrens samlade verk egentligen var. I år har ju debatten om kritiken delvis rullat vidare. Och en del saknar fler debatter om sakfrågor och andra tycker att kritiken absolut ska få mycket utrymme. Du har skrivit lite om att vara medberoende till en skrivande familjemedlem. Det har fick mycket starka reaktioner. Det finns också andra debatter. Om du ser tillbaka på debattåret 2021, hur tycker du att det året har
varit? Alltså en sak som verkligen tog fart på försommaren, det var när Kristina Sandberg, som skrev den maj-trilogin, hon skrev en bok som heter En ensam plats, som handlade om hennes liksom cancerbehandling. Vad det gjorde med henne och vad det gjorde med relationer till hennes familj. Jag skrev om den här i DN och tyckte att den var otroligt stark, utan att någonsin bli liksom sentimental eller för känslomässig, utan ganska sträv bok. Och i Expressen så skrev Linda Skugge och skrev en otroligt så här elak, ganska arrogant recension av den. Och det ledde till en diskussion om kritiken, och fick man skriva så här elakt? Och framförallt, fick man skriva så här elakt om en person som är cancersjuk? Jag tyckte den debatten var väldigt konstig, för att jag tyckte inte att det här handlade om hon var elak eller inte, utan jag tyckte att det var otroligt slafsig recension. Så låg nivå får det inte vara på kritiken. Och sen var det vissa som tyckte att det var en briljant recension, och började se att det var en massa så här metanivåer i den, och tyckte det var en så här smart kommentar till samtidslitteraturen, och medan andra såg det som ungefär kritikens stöd. Jag tyckte båda de var väl väldigt överdrivna, liksom båda reaktionerna. Men likväl så var det var en för slafsig recension, tycker jag.
Och det handlade väl också lite om redaktörsansvaret där, eller hur? Det fanns en diskussion om, skulle man publicerat den här typen av recension, eller ska man recensera
som
man inte tycker, som är värda någonting?
Precis, där gick ju Expressen gick ut mangrant där och verkligen försvara sin publicering, men det var ett ganska svajigt försvar, ska jag säga.
Mm. Så om vi blickar lite framåt då, så förändras ju bokmarknaden ganska snabbt här. Vilken typ av debatt vill du se nu, och vad är det som kommer?
Alltså egentligen så tycker jag alltid debatter är roligast när det handlar om vad som pågår i böcker och hur böcker är skrivna. Sådana här metadebatter är ofta ganska tråkiga. Men jag undrar om vi inte ändå behöver ha en diskussion om hela den här enorma ljudboksboomen. Och hur den också påverkar litteraturen, om det är på gott eller på ont. För att det man har sett nu, det är att nu är nästan, tror jag, majoriteten, eller den största intäkten nu, tror jag, nästan vad gäller böcker, jag tror det är 50-60%, kommer nu ifrån ljud.
Alltså, det är helt otroligt.
Det är helt otroligt. Och på det sättet kan man ju säga att vi på kultursidorna, vi släpar efter totalt. För att vi är ju fortfarande kvar och recenserar och tipsar om böcker som man läser och inte lyssnar på. Och det här tror jag att, jag kan tänka mig att under 2022 kommer det här förändras. Jag tror att kultursidan kommer behöva svara mer på inlästa böcker. Hur är inläsningarna? Hur påverkar inläsningarna de här böckerna?
Mm. Det finns ju inläsare som har jättemånga följare där personer, alltså där man letar efter inläsaren snarare än själva verket.
Precis, exakt. Och jag hörde, Rolf Lassgård gjorde ju en fantastisk inläsning av just Kerstin Ekmans Händelse vid vatten. Och jag vet att det var någon som sa nu, liksom den där boken som Rolf Lassgård skrev. Alltså jag tror till och med nu att inläsarna, nu håller de nästan på att liksom, nästan övertrumfa själva författarna. Därför att inläsaren blir så otroligt viktig.
Ja. Är du en ljudboksmänniska?
Alltså, nej, jag är inte det. Jag tycker att jag vill verkligen hålla en bok och jag vill läsa en bok. Och det är någonting där med att jag vill ha det i mitt eget huvud.
Men inte blanda in någon annan.
Jag vill inte blanda in någon annan. Jag vill liksom ha hela föreställningsvärlden bara i mig själv och inte en röst som liksom förmedlar det. Men jag kan också tänka mig att det är en vanlig sak. För man, när folk börjar med ljudböcker så blir de ju väldigt sjukt. Alltså de blir väldigt fasta och tycker att det är väldigt liksom bra och att man också, just det med att man kan köra bil eller tvätta.
Det är väldigt mycket antingen eller, känns det som.
Ja, precis. Mm.
Jag lyssnade på en ljudbok som var en fackbok på engelska och den var så jobbig att lyssna på för att man behövde vara så otroligt koncentrerad. Det var inte som att lyssna på en podd som kanske är lite snackig och där det kanske som man kan lyssna på när man är ute i trafiken eller någonting. Här var det, man fick backa hela tiden, man var tvungen att vara extremt skärpt och det var jättejobbigt tyckte jag.
Ja, jag vet. Och man har diskuterat just det här, hur kommer fackböcker, kommer det gå att liksom få igång en, att man lyssnar på dem på samma sätt. Därför att det kan vara svårt när det är väldigt mycket fakta. Sen är ju nästa fråga är ju hur mycket, om man nu tänker att ljud har blivit så stort, hur mycket kommer det påverka hur författarna skriver? Eftersom även i en roman, du kan inte ha för många personer, du kan inte för många sidohandlingar hoppa för mycket fram och tillbaka i tiden. Utan då är ju frågan, kommer det här påverka hur framtida romaner skrivs?
Det blir jättespännande att följa. Innan vi slutar så ska vi ge några fler tips här. Om du tänker dig någon, en tonåring som kanske läser hyfsat mycket. Vad ska man kunna ge till en tonåring eller tipsa en tonåring om?
Alltså om man är lite yngre tonåring, då vet jag att både Sara Berg, Mark Elvgren och Mats Strandberg som skrev Cirkelböckerna, de har kommit med varsina böcker som jag tror är bra för yngre tonåringar. Grim heter Sara Berg, Mark Elvgrens och Mats Strandbergs heter Konferensen. Om man är lite äldre, då tror jag faktiskt att man kan sätta Deman Salios bok Tills alla dör. Faktiskt på lite äldre tonåringar. Som han har ju då skrivit en, det är ju som en reportagebok som handlar om hela gängkriminaliteten. Och det här är en bok som jag tycker alla bör läsa för att plötsligt så förstår man. Hur kom det sig att vi fick sånt problem med det här just i Sverige? Vad var det egentligen som hände? Och att det känns som att man får en helt ny karta som gör att man också läser nyheterna om det här på ett helt annorlunda sätt. Stor folkbildarinsats.
Och vi vill ju att unga människor ska läsa nyheter.
Ja, precis. Det vill vi.
Ja, det vill vi. Om man då tänker sig att man har en vuxen person som kanske längtar efter ett lite större projekt. Att nu vill jag gå in i en läsupplevelse. Vad kan man ta då?
Ja, då ska jag faktiskt drämma till mitt riktigt stort projekt. Och då tycker jag att Marcel Proust på spaning efter den tid som flytt, som är en av världslitteraturens stora romansviter. Det är 100 år sedan han dog. Nästa år, jag tror det kommer vara jättemycket firande. Jag gjorde så faktiskt att jag läste de här romanerna en varje sommar. Och gick i mål för några år sedan. Och det är faktiskt en av de största läsupplevelser jag har haft. Han är så här, den är jäkligt trög vissa perioder. Men de perioderna i den som är bra. Och det är väldigt många, alltså det är som en hel värld som man aldrig kan lämna när man en gång har läst den. Så om man ska verkligen liksom ha ett långt projekt, då ska man läsa Marcel Proust.
Kliva in i någonting.
Ja.
Underbart. Om man då riktar sig till en person som kanske alltid brukar välja historiska böcker eller biografier. Det där är ofta män, jag vet. Jag jobbade i bokhandel en gång för en massa år sedan. Och det var oftast var det män som tyckte att det skulle ha hänt på riktigt då. Om man ska ge något skönlitterärt till en sån person?
Alltså om man kanske, om det då är lite halvt skönlitterärt, då skulle jag faktiskt säga att man ska läsa Jesper Högströms Jag vill skriva sant, som är en, där han utifrån Tora Dahls dagboksanteckningar beskriver den författarkrets som träffades på Parkvägen på Lidingö, där hon och kritikern Knut Jansson bodde. Och i deras hem så umgick så här Ekelöf, Artur Lundkvist, Erik Lindegren. Och det här är en beskrivning av Tora Dahls både alltså förälskelserelationer med både Gunnar Ekelöf och Erik Lindegren. Så att det är lite så här skönt, skvallrigt.
Det gillar vi.
Men också som handlar liksom om hennes vilja att skriva och hur det var att ha den, det behovet, den längtan, den viljan i den här väldigt manliga kretsen utav författare. Det är ett stycke, både litteraturhistoria, men skrivet som en roman. Den är faktiskt väldigt, den är jättebra. Vi har haft, liksom, haft ganska dålig biografitradition i Sverige fram till kanske senaste 10 åren när vi har fått jättemycket biografier och väldigt bra biografiförfattare. Och Jesper Högström, som man också kan läsa på våra sidor, är en av dem.
Mm. Så om vi avslutar då, en liten spaning då framåt 2022 här. Du som vet lite vad som kommer, jag blir säkert bläddrat åtminstone digitalt i en massa vårkataloger och så. Vad ser du fram emot?
Alltså jag ser nog faktiskt fram emot den här ökade beskrivningen av faktiskt liksom människan och naturen och människan och djur. Jag tror att det här kommer intensifieras liksom i skönlitteraturen under året.
Du ska stort tack för att du var med idag, Åsa Bäckman.
Tack så mycket.
Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn@dn.se. Kom också ihåg att prenumerera på Studio DN där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studio DN görs för Podplay av producent Sabina Marmelaka, ljudtekniker Patrik Miesenberger och teknik Jonas Lindskog, Bauer Media. Jag heter Sanna Thorén Björling.